träffa läsare på författarsamtal och litteraturfestivaler finns det alltid en återkommande fråga som folk vill gärna få svar på. Hur kommer det sig att en brittisk tjej som flyttade till Sverige i relativt ung ålder numera skriver historiska romaner om Stockholm? Den frågan ska jag försöka svara på idag. På ett sätt är svaret en aning komplicerat, men på många andra sätt är förklaringen så hisnande självklar att alla andra utfall hade känt ologiska. Det finns ett gammalt talesätt som påstår att alla vägar bär till Rom. Detta stämmer förstås inte, i alla fall inte bokstavligt, för då skulle varje stig och asfalterad sträcka leda söderut härifrån. Men när jag tittar tillbaka på mitt liv så undrar jag om inte alla vägval som jag har gjort hittills har lett mig raka vägen till Stockholm, dess historia och numera mitt författarskap. Då menar jag inte att det alltid varit självklart för mig att jag en dag skulle hamna i den som mycket väl kan vara världens vackraste stad. För så var det ju inte. Det fanns en tid då blotta tanken på att vistas utanför Storbritanniens kustlinje kändes för mig helt främmande. Jag är född i Storbritannien i början på 60-talet och djupa spår av andra världskriget fanns kvar i samhället. I de övergivna bombskydden, i de svartvita filmerna på vår 19-tums TV, i musiken och inte minst i allmänna samtal. När jag började bli medveten om det hemska som skett hade det gått 20 år sedan fred förklarades. Men de vuxna runt omkring mig hade både upplevt, överlevt och kommit ihåg det hela. Naturligtvis. För visst kommer vi ihåg det mesta som vi såg och hörde och eventuellt förlorade år 2006. År 1967 flyttade familjen, det vill säga två vuxna och två barn, 8 och 4 år, från stan till en by på landet. Där växte jag upp, som stolt britt mitt emellan Manchester och Liverpool med släktingar i bägge städerna och hela 4 av Englands mest kända fotbollslag inom en halvtimmes bilfärd. Beatles var på inmarsch, Wimbledon var stort och BBC spelade nationalsången när man slutade sända för kvällen. Drottning Elizabeth hade suttit på tronen i drygt 15 år när jag låg på rygg i baksätet på pappas gamla Vauxhall och tragglade texten till God Save the Queen, för den ville jag kunna utantill. Musiken var alltid en stor del av min uppväxt. Mamma lyssnade gärna på Frank Sinatra, pappa på Vera Lynn. Speciellt Vera Lynn ligger mig fortfarande varmt om hjärtat. Hon påminner om den trygga barndom och inte minst om landet jag lämnade. Hur det blev så kommer ni så småningom att förstå. Och för den som undrar, hejar jag självklart på Nordväst Englands bästa fotbollslag, Liverpool FC. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. Walk on. Landet passade mig alldeles utmärkt. Vi bodde bredvid kyrkan och mitt sovrumsfönster vette över kyrkogården. Att vistas på en kyrkogård eller begravningsplats var inget nytt för mig. Upplärde min farfar hade även pappa blivit en mycket skicklig och eftertraktad stenhuggare. Och under skolloven på lågstadiet följde jag ofta och gärna med honom till jobbet. Jag tillbringde dagen sittandes med en bok på kanten av graven bredvid, medan pappa satte ihop de färdigställda delarna till en ny eller restaurerad viloplats. hade jag tur så såg jag en kista på väg till en jordsättning i närheten. Livet och döden, axel vid axel. Jag tog det hela med mycket nyfiken ro. Det gör jag fortfarande. Själva kyrkan spelade en ännu viktigare roll än kyrkogården förstås. Som liten del tog jag i ljusspelen och hade gärna spelat med det. Inte för att jag suktade efter huvudrollen, utan för att jag suktade efter att rida på åsnen Flash som transporterades till kyrkan varje jul för att bära Maria längst altargången. Jag var otroligt ljuskär och sov gärna middag i hundkojan tät intill vår Shetland fårhund. Från 7 års ålder och 10 år framåt sjöng jag i kyrkans ungdomskö. Detta krävde 2 övningstillfällen och 2 gudstjänster varje vecka. Ett år fick vi spela in en julplatta och därmed bidrog till finansieringen av ett nytt tak till kyrkan. Men årets absolut roligaste höjdpunkt skedde under de sista 4-5 vinterkvällarna innan jul. Då fick ungdomskören ansluta sig till den glada skaran från vuxenkören som samlades utanför en av byns 3 pubbar och följde med på en carol singing runda. De vuxna åkte under ordnade förhållanden i ett antal bilar. Men vi ungdomar baxades in i en stor skåpbil med fristående bänkar ställda på varje sida. År efter år klättrade vi gladligen in och satt mitt emot varann. Garvade med stor förtjusning när bilen slirrade runt ett isigt hörn och halva gänget hamnade på golvet i mitten. Vi sjöng under stjärnhimlen på den engelska landsbygden, blev ofta bjudna på en mince pie och saft till oss barn. Eller sherry i ett fall, men vår körledare sa tvärt nej. Och sen tillbaka in i skåpbilen och vidare till nästa bondgård som hade bokat in oss för besök. Sista kvällen, själva julafton, slutade alltid med en lättare måltid i prästgården innan vi bytte om till våra svarta körrockar inför julnattsmässan. Det är dessa tillfällen som jag tänker främst på när jag tittar tillbaka på mitt liv i byn. Träden vi klättrade i, kärleken till Donny Osmond, min första crush. Tältet på sommargräsmattan då jag låg och läste. Böcker har alltid varit en basvara för mig. Som barn skickades jag på maskerad utklädd som bokmal, lyckligtvis i en tid då alla inte tog bilder på allt. Men med det sagt är mitt tidigaste minne från mitt 1-årsdag i stan. Som barn trodde jag alla kunde komma ihåg det mesta. Nu har jag förstått att så är inte fallet. Jag har också förstått att trots mitt ovanliga minne är jag tyvärr ansiktsblind. Inte till den svåra graden att jag inte känner igen folk jag känner väl. Men sitter jag bredvid en främling på en middag är det ytterst tveksamt att jag känner igen hen dagen därpå. Så, om du har någonsin trott att jag har nobbat just dig på en författarevent, så förstår du nu att så är inte fallet. Jag kände helt enkelt inte igen dig. Till pappas ära och stora glädje fick vi ett runt granitbord installerade i trädgården på vårt landställe år 2001. Det krävdes en kran att lyfta dit härligheten, men jag är lika glad för det nu som då. Pappa finns inte kvar. Han ligger med mamma på kyrkogården i byn. Men gravstenarna han har levererat runt om i norra England samt bordet på landet i Södermanland står stadiga. Och om jag någonsin skriver mina memoarer kommer den att få heta Stenhuggarens dotter. För det var jag, och det är jag fortfarande.
Oh,
Men skolan då, kanske någon undrar. Hur var det i byns skola under 60-70-talet? Det vet jag inte, för jag var inte där. Vi flyttade till landet några månader innan jag fyllde 5 och jag hade precis hunnit börja på lågstadiet i stan. Tack vare min stora syster fanns det redan en drös barn böcker i hemmet och jag hade lärt mig läsa redan vid 3-årsåldern. Men det var inte ovanligt att barn började skolan vid 4 och jag var inte yngst. Dessutom fanns mellanstadiet på samma campus och där gick min syster. Båda mina föräldrar var helt övertygade om att utbildningen på stadsskolan skulle bjuda sina döttrar på större möjligheter att först tenta in på stadens flickskola vid 11-årsåldern och sen komma in på universitetet längre fram, om det var det vi valde att göra. Kommunen däremot ansåg att alla barn skulle gå i det egna skolområdet, men mina föräldrar stod på sig. Och i 13 år framöver körde pappa sina skolbarn in till stan. Och det var så jag blev den enda i en klass på 44 barn som inte bodde på gångavstånd och därmed betraktades lite annorlunda, på ett positivt, nyfiket sätt. I byn var nyfikenhet på barnen som fick åka till skolan i stan lika stor. Men i längden måste man passa in. Och snart blev jag en duktig kameleont. Fullt ut stadsbarn på veckorna och bybo på helgen. Och detta me and I-fenomen kände jag igen när jag flyttade till Stockholm. Då blev jag en britt i Sverige och hon som bor i Stockholm i Storbritannien. Samma dubbelliv fast nu i större format. Dubbellivet funkade fint. Jag kunde till och med tillhöra 2 olika scoutföreningar med 2 olika scouthalsdukar. Scoutrörelsen var viktig i min familj. När pappa gick bort hade han varit med i hela 75 år. Men jag anade inte som liten att scoutrörelsen skulle tillföra någonting helt avgörande för min framtid. Scouterna på landet hade på 70- och 80-talen starka förbindelser till scouterna i Kristinehamn. Vartannat år åkte antingen svenska scouter till oss eller en grupp från vårt område till Värmland. Först blev det en veckas tältande tillsammans och sen en vecka med utflykter och fester i byn. Jag åkte aldrig till Kristinehamn då, men vi var värdfamilj och jag fick tillfällen att testa mina nya skolkunskaper i svenska. Och att jag ens kunde lite svenska berodde på ett av mitt livs underbaraste tillfälligheter.
Hello mother. Hello father. Here I am at Camp Granada. Camp is very entertaining. And they say we'll have some fun if it stops raining. I went hiking with Joe Spivey. He developed poison ivy. You remember Leonard Skinner? He got ptomaine poisoning last night after dinner.
Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning.
Året var 1977. Nu gick jag på flickskolan i stan och hade hunnit fylla 15. Mina favoritämnen var engelska, historia och musik. Shakespeare slukade jag och jag gick gärna på hans teater i Stratford eller på musikal i London eller på lokal revy. Det fanns en tid då jag trodde att jag ville jobba inom teatervärlden, antingen som en ljustekniker eller som sminkös. Det var ungefär nu som jag upptäckte ABBA på allvar. Vinsten i Brighton hade jag missat totalt då pappa var med i en scoutrevy just den kvällen. men alla kunde singlarna Mamma Mia, Fernando och Dancing Queen. Alla kände igen den svenska popgruppen från det som var för oss det heligaste av BBCs veckoprogram, Top of the Pops. I klassrummet hängde vi runt radion på tisdagar klockan 1 för att veta vem som låg högst upp på topplistan den kommande veckan. Queen, Elton, Bowie, Bay City Rollers, det var viktigt. Och för mig var texten minst lika avgörande som melodin. För nu ligger Tim Rice i en av mina favorittextskrivare, samt Phil Collins, Thomas Ledin, Niklas Strömstedt. Jag förstår inte när folk säger de aldrig riktigt lyssnar på texterna. Det är ju där magin ligger. Eller irritationen för den delen. Don't go changing to try and please me. Jo, tjena. Den dagen då min kusin spelade upp Abbas fjärde platta, Arrival, kände jag något helt nytt, nästan angeläget strömma genom kroppen. Och som dragen av en magnet vändes min blick mot Stockholm för allra första gången och fastnade. Jag gick all in. Fanklubben skrev både om Agneta och Fridas gamla soloalbum och om ABBA-skivor från andra länder, typ Japan, som man kunde köpa för dyra pengar i London. Jag började spara och samla, fick pengar, skollunchpengar, fredagskvällens barnvaktspengar. Allt användes för att bygga upp min ABBA och solosamlingar, skiva för skiva. De svenska plattorna förstod jag ju inte. Det gjorde inte så mycket med Fridas album. Hennes röst och tolkning av Bowies Life on Mars till exempel är hur fantastisk som helst. Och hon sjöng ju covers. Jag blev väldigt exalterad över att höra henne sjunga Abbas Fernando på svenska. Och förstod inte då att Benny och Björn skrev låten just för Frida. Och Fernando på svenska var därmed ingen cover utan originalet. Agneta däremot hade skrivit egna vackra låtar som jag älskade. Och nu, kära lyssnare, hände det otroliga i mitt tonårsliv. Vi fick en ny fröken i franska som hade bott i Sverige och kunde språket. Jag tjatade till med lektioner och min syster, som nu läste på Londons universitet, köpte de svenska läroböckerna som fanns i en närliggande universitetsbokhandel eftersom University College London erbjöd en fil. kand. I Scandinavian Studies. Nu var jag på gång och det ännu märkligare började. Jag hade tragglat franska och tyska under flera år, försökt att förstå grammatiken på ett nästan tekniskt sätt, klarade prov med ingen marginal och mycket tur. Men svenska kändes inte alls som ett främmande språk. Lektionerna kändes mer som ett pärlband av just aha-upplevelse, som om jag hade väckt en gammal kunskap som hade legat latent djupt in i hjärnan. Och jag började snappa upp enstaka textrader i Agneta och Fridas låtar. År 1979 gav ABBA sig ut på sin världsturné och skulle komma till Storbritannien i november. Jag såg dem spela 3 gånger på 8 dagar. Andra gången stod jag längst fram på scenkanten på Wembley Arena, såg varenda min och rörelse ABBA gjorde. Jag trodde lyckan var total tills jag råkade stå precis vid rätt ställe när ABBA-bilarna plötsligt kom smygande genom den stora folksamlingen som lämnade arenan. Jag tittade in. Frida satt där. Endast ett bilfönster emellan oss. Jag la min hand flat mot glaset. Frida lades in mot min. Vi log både två och bilen försvann. Upprymd till max gjorde jag en kullerbyte över ett mindre säkerhetsstaket. Det välte. Jag hamnade under. Men vem bryr sig om blåmärken denna magiska kväll?
Som en skepnad bland många fler. Men blir det aldrig någonting mer? Någonting riktigt rart och snällt. Som i den dröm som gavs ikväll. Men den filmen är seg och trist, som den var när hon såg den sist. Hon kan varje scen utan till, se hjältinnan som kysser sin hjärn. Tårarna som rinner, stenar i en stund sista bild. En som fruktansvärd bild.
Hemma från London och tillbaka på skolbänken måste jag nu bestämma mig om jag vill läsa på universitetet. Sista ansökningsdatum för hösten 1980 nalkades. Jag var skoltrött, visste inte vad jag ville göra, förutom att fortsätta läsa svenska, vilket var omöjligt, i alla fall på universitetsnivå. En fyrkantig språk krävde alltid djupare förkunskap än jag ägde. Och jag vill åka till Sverige. Men det målet var redan på väg att uppfyllas. Min älskade kusin Mark, blott 13 dagar äldre än mig, hade redan börjat jobba på ett flygbolag. Några månader tidigare hade han föreslagit att vi skulle åka till Stockholm tillsammans sommaren 1980. Stockholm, förklarade han, var ett jäkligt dyrt resmål. Vi skulle behöva cirka 600 pund var för en 2 veckors semester. 600? Mina föräldrar var beredda att slanta hälften om jag tjänade in 300 själv. Därför satt jag nu i kassan på snabbköpet på lördagar och loven från 8 till 17 och fick 5 pund per dag, cash. Varenda spänn överlämnade jag till mamma som la dem i mitt Stockholmskonto. Och jag lärde mig vitsen av en högskoleutbildning samt lite ödmjukhet. Hur kan man nöja sig med att sitta i kassan varje dag, fräste jag efter en tråkig dag i kassa 1. För glad att det finns folk som trivs med det, svarade hon. Alla behövs. Jo. Har du funderat mer på din universitetsansökan? Varför inte Scandinavian Studies på University College London? Jag suckade högt. Det var ju omöjligt. Du behöver inget språk för kunskaper, fortsätter mamma. Din syster har kollat upp det. Ingen läser svenska, norska eller danska i skolan, så det räcker med bra betyg i andra ämnen. Under första läsåret skickas ni till Skandinavien som utbytesstudenter under våren och sommaren. Och under hela höstterminen i tredje läsåret. Kandidaten tar 4 år och de tar emot 20 studenter per läsår. 20? I ett land på 60 miljoner. Jag sökte. Vi kommer på intervju. Läste Ibsens Vildanden på förhand enligt instruktionerna från University College London. Och på stående fot blev ombett att jämföra Ibsen med Shakespeare. Vilket jag gjorde i den mån att det går att jämföra 2 rätt så olika genier. Och efteråt passade jag på att köpa Agneta-skivor till min samling på närliggande Oxford Street. Brevet från London kom ett par dagar senare. Jag blev antagen om jag klarade mina junitentor. Nu gällde det att lägga manken till under de kvarstående 5 månader. Jag pluggade som aldrig förr eller senare. Resultaten från nationella prov, eller A-level results som vi säger, publiceras alltid på en torsdag i augusti. Och det råkade bli så att resultaten år 1980 kom 2 dagar innan jag flög till Stockholm på lördagen. Jag våndades på vägen till skolan. Om jag nu klarade mig skulle jag åka till Stockholm i den trygga kunskapen om att jag skulle bo i Sverige i ett helt halvår året därpå. Om jag bommade i något ämne visste jag inte vad jag skulle göra till hösten. Jag klarade mig med god marginal. I Per Anders Fogelströms Mina drömmens stad åker Henning Nilsson in till Stockholm för första gången på häst och vagn. 120 år senare åkte jag in till Stockholm i baksätet av en taxi till vårt hotell på Birger Jarlsgatan. Det kändes overkligt, otroligt, bekant. Jag hade ju sett en hel del bilder på Stockholm vid det här laget, men ändå. Första kvällen skulle spenderas på Gröna Lund. Vi kunde se topparna på attraktionerna, men hur tog man sig dit? Det fanns ju vatten emellan. Vi frågade och gick sedan längs fantastiska strandvägen och över Djurgårdsbron. Stannade upp för att titta på Nybroviken, båtarna, husen, allt. Dumt nog hade jag hela min semesterkassa i en plånbok i jackfickan. Strax innan jag skulle sätta mig på mattan för att flyga ut från lustiga huset insåg jag att fickan var tom. Tårögt började jag gå tillbaka för att leta och snart blev jag haffad av en värd som frågade om jag hade tappat något. Jag förklarade. Han överräckte min inlämnade plånbok med varenda krona kvar. Där och då föll jag pladask för det härliga, ärliga svenska folket. Ett förtroende som finns kvar än idag. Våra två semesterveckor flög förbi. Jag ville förstås besöka Abbornas ö, Lidingö. Mark ville åka Finlands båt till Åland. Vi åt varmkorv och köpte skivor på läckre NKs skivavdelning. Såg Björn Ulvaeus springa Stockholm Marathon. Vi 18-åringar lyckades snacka in oss på både Alexanders nattklubb och en after dark föreställning på Hamburger Busch. Innan showen hade ens börjat flötade Mark med en tjej som satt provokativt på en barstol bara för att sen inse att tjejen numera stod på scenen och att hon egentligen var en han. Då garvade jag. Men showen blev en av semesterns många oförglömliga höjdpunkter.
Saknar sommaren. Nog är det något visst med den. Tänk vad varmt och skönt vi har det då i vårt land. Gröna ängar, sol och hav. Alla kläder kan tas av. Man kan ligga stilla hela dagen på en strand framför svenska sommaren. Vilken tur att vi har den. Vi har alltid något att...
Jag stormtrivdes på University College London Scandinavian Studies avdelning från dag ett. Vi nio som läste svenska som huvudspråk behövde även kunna översätta från danska och nynorsk. Och de flesta lektionerna för hela årskursen i historia, gammal norsk och lingvistik hölls runt ett stort och gammalt T-format ekbord högst upp i vårt skandinaviska bibliotek. Och bums träffade jag en tjej som skulle bli min ömsesidiga vapendragare i minst 46 år framöver, Moira. Då själva språket stod för enbart 8% av kandidaten var det viktigt att få upp våra språkkunskaper så fort som möjligt för att kunna läsa litteratur och så småningom andra ämnen på rätt språk. Därför hamnade vi som skulle till Sverige på en båt över Nordsjön natten mellan februari och mars 1981. Det blev storm och jag blev så hjälplös sjösjuk att köpsläkaren tillkallades för att kontrollera om jag var enbart sjösjuk eller led av en annan, allvarligare åkomma. Det gjorde jag inte och då gav han mig ett enormt piller som gjorde susen. Vårt glada gäng skingrades i Göteborg. Jag skulle först till Valla folkhögskola i Linköping som utbytesstudent i 3 månader och sen jobbat som barnflicka på Lidingö under sommaren. Bästisen Moira hade jobbat för samma familj sommaren innan så det kändes tryggt. Med packning för 6 månader och 3 årstider kunde jag knappt lyfta min resväska. Men en gladare och mer förväntansfull student har nog aldrig åkt tåg från Göteborg till Linköping. Jag blev mycket väl omhändertagen på folkhögskolan och de 3 månader gick fort. Jag lärde mig heja på 3 kronor under VM. Ronald Reagan blev skjuten och Bucks Fizz vann Eurovision för the United Kingdom. I maj läste jag ut min första roman på svenska, Kvinnorummet av Marilyn French. Det var först när jag flyttade upp till Stockholm som min ungdoms otroligaste sommar kunde börja. Moira, som hade varit på Dalarös folkhögskola och nu fått en sommaranställning i köket på NKs personalmatsal, hade hyrt en stor etta på Östermalm. Och det gick inte många dagar innan mamman i Lidingö-familjen tyckte att det vore klokare om jag sov kvar i stan och tog mig ut till Lidingö i dagsljus, hellre att ta mig ut till Lidingö ensam efter midnatt. Så även jag flyttade in i ettan på Linnégatan. 19 bast, vi levde livet. Fullt ut. Det enda vi behövde sköta var våra jobb. Vi prioriterade nya skivor och glass över riktig mat, upptäcktsfärd runt Stockholm över sömn. Vi köpte träskor och daskade dem hårt mot marken för att tuffsa till dem och slippa se ut som turister. Moira och jag hade varsin radio- och kassettbandspelare och vi började komplettera våra svenska samlingar med Agneta och Fridas album, numera i kassettform. Marielle Mathieu släppte Bravo to Agagné, The Winner Takes It All, och äntligen hade jag användning för min skolfranska. Den sommaren upptäckte vi även Finn Kalvik och Ted Gärdestad, Björn Schiffs och Pugge Rogefeldt. Låten som gick varmast var Thomas Ledins Mademoiselle från plattan Fasten Seatbelts. Vi visste exakt hur många sekunder vi behövde spola tillbaka för att lyssna just på den låten en gång till. Men att bo utomlands som tonåring fick även med sig en annan dimension. I Stockholm tillhörde jag ingen. Jag var ingens dotter, syster, kusin. Jag måste vinna eller försvinna för egen maskin. Och det gillade jag. Anonymiteten passade mig. För vi så hängde jag med Moira, men vi stod på var sina egna ben. Träffade nya svenska vänner, och pojkvänner förstås. Pengar räckte aldrig till, men vi överlevde. En kväll hittade vi ett stort päron på Östermalms torg. Vi bar hem det, tvättade det och delade på det. Lyx. Och så kom den magiska kvällen då vi läste i en kvällstidning att Frida och Klabba Afgerstam, som vi kände till eftersom han hade jobbat som Abbas ljudtekniker på deras turné, skulle spela in 4 tv-program på Grand Hotel. Showen, som hette Lite grand i örat, skulle spelas in framför en live-publik. Nu gällde det att köpa biljetter till alla 4 program. Att en måltid ingick i biljettpriset underlättade enormt. Jag klev in på Grand Hotel för allra första gången den 11 augusti 1981. Inte via lobbyn, utan in i vinterträdgården på baksidan. Lokalen med många vackra och dukade långbord framför scenen längst in var någonting utöver allt annat jag hade skådat hittills. Hur hamnade jag, stenhuggarens dotter, på Stockholms Grand Hotel? Föga visste jag då att Grand Hotel skulle fortsätta att spela en viktig roll i mitt liv. I september var det dags att återvända till vår studie i Storbritannien. Denna gång åkte vi tåg. Jag vägrade sätta min fot på en båt, förutom det lilla hoppet över den engelska kanalen. Vi tog farväl av våra svenska vänner på Stockholm Central. Sommaren 81 skulle nu bli blott ett ljuvligt minne. 2 dagar senare klev jag av tåget i Manchester. Förälskad i livet, förälskad i Stockholm, förälskad. Med blandade känslor återgick jag till studentlivet i London. Jag saknade Stockholm och vännerna där kolossalt mycket. Men det var också väldigt roligt att återförenas med de andra kurserna. Vi var ju en liten social skara, numera på 15, som både umgicks och pluggade tillsammans. Så livet gick an och jag visste ju att om 9 månader skulle vi återvända till Sverige. Mot slutet av andra läsåret blev det dags att välja 4 av de 15 nya ämnena som erbjöds. Listan av valmöjligheter omfattade allting från modern isländska till runologi, vikingarna, medeltidshistoria och Ibsen. Dessutom kunde sluttentan i 2 ämnen, litteratur och historia, ersättas med varsitt examensarbete. Jag valde de litteraturinriktade ämnena, och listan över material som måste läsas var lång. August Strindberg, Hjalmar Bergman, Hjalmar Söderberg, Edith Södergran, Per Gunnar Rivander, Henrik Ibsen, Kåre Sandell, Karin Boye och Selma Lagerlöf bland andra. Alla har bidragit till min kärlek för Skandinavien och till min förståelse för Sverige och det svenska folket. De som lämnade Sverige och de som stannade kvar. I samråd med min lektor i svensk litteratur valde jag att skriva om Vilhelm Mobergs serie Utvandrarna. Samspelat med det som var fakta och det som var fiktivt, samt religionens roll i berättelsen. Detta var för mig ett lätt val, och samspelet mellan fakta och fiktion i historiska romaner fortsätter att fascinera mig än idag.
Du fördrev mig, Gud, från mitt hemland slet jag bort. Här är jag en flykting och en främling, och det ödet finner jag mig. Men du tog mitt barn, och du tar mig från min man. Jag kan inte längre se en mening. Vad är det du vill, vad ska jag tro? Vem skulle hjälpa mig uthärda livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få?
Ämnet för min uppsats i historia från och med 1800-talet var lite knepigare att välja. De flesta i min årskurs valde att skriva om en politiskt eller krigsrelaterad fråga. Men som ni redan förstått var jag mer intresserad av folket, samhället och framförallt mitt älskade Stockholm. Min lektor i historia var mycket tillmötesgående och vi kom överens om att jag skulle forska i Stockholms utveckling från 1850 till 1914. Men, sa han, jag tror inte att vi har tillräckligt med material om just Stockholms historia i vårt bibliotek. Vad gör du då? Jag fixar det själv, svarade jag. Höstterminen skulle ju tillbringas som utbytesstudent på en högskola i Skandinavien, vilket betyder i mitt fall Stockholms universitet. Men innan dess hade Moira och jag skaffat arbetstillstånd från gamla Invandrarverket för att kunna sommarjobba i Sverige. Därmed hade jag ett helt halvt år på mig att samla underlagsmaterial till mitt examensarbete. Tåget rullade in i Stockholm tidigt på självaste midsommarafton. En svensk vän som vi fick bo hos hade skaffat Gula Tidningen till oss. Denna annonstidning bjöd på spalt efter spalt av annonser för arbete, bostäder, föremål och kärlek. Och efter en välbehövlig dusch och en frukost som inkluderade västerbottenost och Kalles kaviar började vi granska utbudet. Grand Hotel sökte en sommarvikari till personalmatsalen. Jag ringde, fick komma på intervju och därmed fick jag min första riktiga anställning i Sverige. Grand Hotel i Stockholm, det kändes mäktigt. Och jag gick in via personalingången på Stallgatan med mer än en gnutta stolthet. Att jag skulle jobba i personalmatsalen och inte till exempel på Grands Verandan restaurang som delade vårt kök gjorde mig ingenting alls. Det svåraste med mitt jobb var att komma dit pigg och alert. Jag skulle arbeta främst med frukoster och luncher och mitt pass började redan klockan 6 på morgonen. Men att börja så tidigt hade sina fördelar också. Finns det något vackrare än en tidig sommarmorgon i Sverige? När jag hastade från tunnelbanan till hotellet hade staden inte riktigt vaknat än och Kungsträdgården var snudd på tom. Utanför Grand Hotel förberedas turistbåtarna på glittrande vatten medan måsarna lekte i brisen. Inne på Grand Hotel var vår köksmästare sträng men rimlig. Matsalen låg i källaren med begränsat dagsljus, men det kändes ombonad och välkomnande om lite mörk. Maten uppskattades, radion gick i högtalarna i bakgrunden och varje dag strax efter lunch spelades samma melodi. Men jag tror inte att jag på den tiden uppfattade konceptet med programmet Sommar. Däremot inser jag nu att om den gamla direktrisen Vilhelmina Skåg hade levt 100 år senare hade hon säkert blivit inbjuden som sommarvärd. Det är omöjligt att inte beundra denna enastående hotellpionjär. Hon drev hotellet under enbart 9 av dess 152-åriga historia. Men hennes porträtt hänger fortfarande i lobbyn. Detta, anser jag, säger allt om den aktning och stora respekt som Grand Hotels ägare och anställda hyser för henne fortfarande idag. Om jag har rätt. När jag gick hem för dagen vid 3-tiden klev jag ut i en sjudande sommarstad. Nu behövde jag ofta solbriller för ljuskontrasten mellan källaren och gatan var för stark. Och sen en glass från Kungsträdgården och därefter kanske en lång promenad och en hamburgare i stan eller en kväll med en picknick på en klippa vid stranden i möjligheternas stad.
Det är skönt när mitt Stockholm är grönt. Sakta gå hem genom stan. En kyss, sen går man sakta igen. Sakta en tur genom stan. Och det är natt och på avstånd och skratt. Och man går hem genom stan. En doft av hö från någon djurskärgårdsö smyger sig tyst in till stan. Precis som din arm så lätt och så arm.
Sommar blev till höst. Förutom några få föreläsningar i pedagogik på SU ägnade jag en del tid åt att skaffa material till mina examensarbeten. Först gick jag in till en välsorterad bokhandel på Sveavägen för att köpa de 4 Moberg-böckerna. Strax innan det var min tur i kassan frågade amerikanen framför mig om butiken hade just dessa 4 böcker på engelska. Den möjligheten hade aldrig ens slagit mig. Det skulle gå betydligt snabbare att läsa alla 4 på engelska jämfört med dåtidens svenska. Glad som en lärka gick jag ut med alla 8 böcker. De svenska originalen behövde jag ju för citat. Jag skämdes nästan över min slukhet. Jag hade ju läst andra böcker av Vilhelm Moberg på svenska. Men allt eftersom mitt arbete pågick upptäckte jag hur skönt det var att ha en officiellt godkänd engelsk översättning på vissa väldigt svenska ord eller fenomen. Detsamma gäller fortfarande idag. År 1986 köpte jag alla 5 av Per Anders Fogelströms Mina drömmestad-serie under bokrean. Jag slukade dem redan då, men snudd på 40 år senare, när jag skulle börja skriva min egen serie om Stockholm vid före sekelskiftet, klickade jag hem alla 5 på engelska för att kunna stämma av hur översättaren hade hanterat namn på platser, gamla yrken och slangord från den tiden. Det räcker förstås inte att kolla vilket ord någon annan har valt. Men då har man i alla fall en utgångspunkt som man kan klura vidare själv. Ibland skriver jag den korrekta svenska termen i en kommentar i min engelska manus så min skickliga översättare Mats Forste slipper slösa tid på att kolla upp det som jag har redan hämtat från ett arkiv. En översättning är ett eget hantverk som kräver sin egen process. Mats översätter och sen sitter vid varsin dator för att gå igenom varje rad grundligt. Jag håller ett extra öga på dialogerna och Mats förklarar gamla ord som han vet är det rätta ordet för just den meningen. Han har även markerat i den svenska texten där han upplever engelskan som otydligt, vilket ger mig en chans att justera engelskan så alla de andra översättarna slipper få samma problem. Vissa engelska uttryck är omöjliga att översätta. Då måste vi hitta ett helt annat alternativ som funkar bra i sammanhanget. Eller rakt av stryker en staka ord eller meningar från den svenska texten. Därför översätts alla språk från källspråket, engelska. Under åren har vissa skickliga översättningar lämnat mig mållös av undran. Här har vi en sån vacker översättning som Niklas Strömstedt och Björn Ulvaeus har åstadkommit.
Kan man ha en så katt i en bur? Hur kan jag fånga små sekunder av hennes under? Kan man ha en så katt i en bur? Vill ha varje var och när och hur? Var gång jag tror jag börjat ana har hon bytt bana? Kan man ha en så katt i en bur?
soldaten i bakfickan landade jag på Stockholm Arlanda i juni 1984. Denna ankomst var mycket annorlunda. Och inte enbart för att jag faktiskt fick flyga till Sverige för första gången sedan sommaren 1980. Men för att jag inte hade någon returbiljett och nu skulle bo i Sverige på obestämd tid. Och jag var alldeles själv. Vapendragaren Moira hade fått jobb i Finland och jag ett jobb i Stockholm. Eller åtminstone ett 4 månaders kontrakt, vilket gav mig tid att hitta en mer permanent lösning för min arbetssituation. Jag hade med mig en resväska samt löftet om en madrass på golvet hos en svensk kompis. Som mamma själv kan jag nu bara ana hur mina föräldrar rimligen kände sig när de vinkade av sin yngsta dotter under dess relativt oordnade förhållanden. Vi visste inte när vi skulle träffas igen. Distansen mellan Sverige och Storbritannien var större då. Flygbiljetterna var svindyra, att ringde kostade skjortan och mobilen fanns inte. Det största genombrottet när det gällde kontakter med hemlandet kom ett par år senare när jag skaffade telefonsvarare. Det var alltid mysigt att komma hem och få höra oftast pappas röst. Det var också pappa som veckovis spelade in min favoritsoap på VHS och skickade över bandet när det blev fullt. Mamma för sin del skrev ett brev till mig varje söndag och det var mamma som skickade Stevie Wonder single I Just Called to Say I Love You. Att börja ett nytt liv från scratch var lika nyttigt som tufft. Jag kommer ihåg hur mycket jag våndades innan jag till slut köpt ett mysigt badlakan. Hade jag verkligen råd? Jag räknade slantarna ständigt. När mitt arbetskontrakt löpte ut fick jag jobb med timlön på språkskolan Berlitz International. Jobbade från 8 till 8 och klarade mig precis. Sen kom vändningen. 1985 blev jag anställd med fast lön som avdelningschef i engelska. Och 2 år senare blev jag ombedd att öppna och driva en ny filial på Östermalm. Nu var jag på rätt bana och eftersom tur på en front ofta kommer med tur på en annan träffade jag även kvinnan som skulle bli min svenska mamma, Agneta. Hon tog mig under sina vingar och gjorde mig till en del av hennes roliga familj. Hon drev en festvåning på Lidingö och där kunde jag jobba extra på lördagar och därmed spara till en flygbiljett hem till jul. Hon lärde mig allt om svensk etikett och uppmuntrade mig att köpa en etta. Det du behöver nu, sa hon en dag kort därefter, är ett gäng gubbar runt stan. Jag måste sett chockerad ut för hon var snabb att fortsätta. En rörmokare, en elektriker, en bokförare, en juvelerare. Då garvade vi. Men försökte man tacka Agneta för hennes hjälp eller goda råd, då svarade hon alltid pay it forward. Underlätta för någon annan när du kan. Hennes alldeles för tidiga död tog mig väldigt hårt. Familj och vänner betyder ju allt. Och vissa jag träffade under de första åren i Sverige har förblivit goda vänner, förtrogna och så småningom även gudföräldrar till våra barn. År 1989 insåg jag att jag ville lämna Berlitz av 2 anledningar. Den ena var att killarna som var ansvariga för Sverige respektive hela Skandinavien var enbart några få år äldre än mig och att jag förmodligen skulle slå huvudet i det berömda glastaket. Den andra anledningen var att Berlitz International blev uppköpt av den ökände finansmannen Robert Maxwell. Jag hade hunnit fylla 27, skulle jag starta eget. Jag frågade dem som redan drev eget, pappa och Agneta. Han svarade att en egen firma skulle gå galant, men om den mot alla odds skulle krascha var jag fortfarande tillräckligt ung för att överleva och starta om. Agneta svarade med ett rungande ja och skaffade mig min första gubbe, en bokförare.
I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you.
Både pappa och Agneta hade rätt. Företaget gick bra, växte. Vi översatte med Morris som hade hunnit bli en duktig översättare i spetsen till västeuropeiska språk. Jag stod för copywriting på engelska. Det älskade jag. Utmaningen ligger i att ta en produkt eller budskap och göra den oemotståndlig utan att på minsta lilla sätt ljuga eller föra folk bakom ljuset. Och en vacker dag vill jag nog skriva en roman. Åren gick. Me and I-fenomenet fortsatte, dock i en annan skepnad. Linjen emellan var inte lika skarp. Jag blev allt mer svensk. Blev alltid ofattbart glad när flyget satte ner hjulen igen på Arlandas landningsbana. Alltid nöjd med att gå på Stockholms gator och stolt uppvisade av stans läckigheter för brittiska vänner. Det blev en ny förälskelse, bröllop och ett hem fyllt med barn och djur. Det vill säga två döttrar, hundar, katter, fiskar, hamster, marsvin och kaniner. Livet bara lekte och lunkade på. Millenniumskiftet kom och gick. Min fascination för Stockholms historia hade inte dalat ett dugg. Jag hade blivit svensk medborgare. Men jag hade också märkt med växande irritation att namnet Vilhelmina Skog fullständigt hade fallit i glömska. År 2013 låg jag nedbäddad med en jobbig lunginflammation och använde mina friska tummar för att scrolla på Facebook. Jag läste en liten notis. När man dör ska man komma till sin skapare i tomhänt. Varenda talang ska vara förbrukad. Nej, jag har inte skrivit min roman än. Dags att kavla upp armarna och komma igång. Men hur? Att skriva en kvick och säljande text kan inte jämföras med att skriva en hel roman värd namnet. Jag sätter igång med mitt första manus med arbetsnamn Halliholm och anmälde mig till Writers Digest. Några månader senare stack jag till Los Angeles för en författarkonferens. Storm trivdes, träffade andra författare och blev medlem i Romance Writers of America. Lärde mig kolossalt mycket om skrivetänkandet och teknik och lärde mig att jag inte är en romance writer. Jag skrev och putsade, killed my darlings och grät en skvätt. Skickade ansökningar till agenter i USA och Storbritannien. Blev refuserad, grät en skvätt till. Att söka till svenska förlag var ju lönlöst. De tog in enbart manus på svenska och jag skrev ju på engelska. Maj 2019 satt jag i publiken på Norstedts feelgood-afton på Hotell Rival. Pierre Prince från Prince Publishing stod på scenen. Min kropp brann till. En sån där sjätte sinne känsla som sa sök till henne. Jag filade på ett mejl till Pierre dagen därpå. Manuset var ju klart och jag jobbade med bok 2. Jag klickade på send. Några minuter senare svarade Pierre. Vi träffades på ett fik i Gamla stan veckan därpå. Solen sken och jag blev erbjuden ett trebokskontrakt. Prince Publishing skulle stå för översättningarna. När vi hade skakat hand och kaffekopparna nästan var urdruckna frågade Pia, vad vill du skriva om efter Halleholm-trilogin? Jag svarade, jag vill skriva en roman om Vilhelmina Skog och Stockholms Grand Hotel. Pia log. Och nu, kära lyssnare, förstår ni hur det kommer sig att en brittisk tjej som flyttade till Sverige i relativt ung ålder numera skriver historiska romaner om Stockholm och varför jag vill leva och jag vill dö i Norden, i Sverige, i Stockholm.
Jag skyndar vidare, går norrut genom natten. Jag minns att det var här på Medborgarplatsen som Anna Lindh höll sitt sista tal. Det var september 2003. Samma år som vi sågs någon gång på gondolen, sen sågs vi igen och jag längtade så. Det var någonting i luften den hösten. Det var dimman och ljuset och rösterna. Jag ser smutsen och mörknet i Gamla stan. Känner doften av rädsla från Stureplan. Och jag vill bara gråta.
Producent Håkan Lager och tekniker Nima Shams. Om du liksom Rut är historiskt intresserad kan du lyssna på Sommar med Daniel Sachs, vars farfars far Josef grundade varuhuset NK i Stockholm.
Josef Sachs var en framgångsrik entreprenör och med honom fortsatte den resa som hans förfäder hade påbörjat några decennier tidigare. Från en tydlig judisk identitet till en del av det svenska etablissemanget. Det judiska blev, i alla fall på ytan, mindre och mindre viktigt för familjen. Josef var otroligt noga med sin ställning i det svenska samhället. Till minne av sina föräldrar och en syster som hade dött i barnsäng donerade han Sachska barnsjukhuset till Stockholms stad. Med tiden blev han så etablerad att han 1920 fick frågan om han kunde tänka sig att bli finansminister. Hans svar blev, då får jag först taga mig vatten över huvudet. Det tolkades som om han tyckte att uppgiften var för stor. Men i själva verket syftade han på dopet. Regeringsmedlemmar måste vara kristna enligt dåtidens grundlag. Och statsministern Louis de Geer hade inte ens reflekterat över att Josef var jude.
Daniel Sachs sommarprat från 2013 hittar i appen Sveriges Radio.